Välkommen till nummer 4. Nu ska vi idag titta på kapitel 3, första Mosebok. Och det kommer handla lite om vad var det som gick fel. Och vad blir då Guds plan eller Guds räddningsplan för framtiden? Kanske redan här och nu så kommer vi få en inblick i det stora som också blir den röda tråden genom hela Gamla testamentet. Ja, då kör vi, Viktor.
Då kör vi, och precis som förra gången så kommer inte vi att läsa hela det här kapitlet, men ni får gärna läsa det.
Och så kan man ju pausa oss. Exakt. Och hinna läsa det i godan ro.
Ja, men exakt.
Ja, bra.
Ja, och jag börjar med att citera Luther. Han sa tydligen när han kommenterade den här texten att den väcker många frågor.
Det här är en text som har varit mycket diskuterad och många har funderat på genom årtusenden, kan man till och med säga. Och det här är ju en text som man inte får glömma bort, som man också samtalade om och diskuterade långt före Jesus Kristus.
Ja, ja, ja.
Så vi jobbar alltså med en text som är minst 4, kanske 4000 år.
Ja, visst.
Och muntligt traderad sen, och det vet man ju inte riktigt hur länge. Det som är så spännande och intressant med de här texterna innan de blev nedskrivna, det var ju att man hade ju en tradition att tradera, alltså att väldigt tydligt citera ordagrant de gamla berättelserna och historierna. Så att det var så den fördes från generation. Och det har ju visat sig sen, när man har forskat lite om det här, att det har varit väldigt exakt när något har blivit skrivet utifrån vad det har blivit traderat.
Ja. Ja. Och jag tror att innan man börjar läsa den här så är det nog bra att vi sätter på oss trons glasögon. Att vi, de gamla teologerna under medeltiden pratade om att jag tror så att jag kan förstå. Alltså, tron är inte en flykt ifrån förnuftet, men jag förutsätter tron innan jag börjar resonera. Jag accepterar Guds auktoritet innan jag börjar resonera, för att i ljuset av det förstår jag så mycket mer än om jag ensam ska studera världsrymden och räkna ut allt. Så.
Kan man tänka sig att det är på något sätt samma sak det här, att om man ska börja utforska kristen tro så behöver man på något sätt vara öppen för att det kanske finns något mer jag inte kan förklara. Eller att det finns något som man kallar då övernaturligt. Något som inte är helt förklaringsbart. Men alltså vårt sätt att kunna tänka och förklara. Det finns något utöver människans förstånd.
Ja, det är ju hela förutsättningen egentligen. Eller inte hela kanske, men det är ju den kristna världsbilden börjar ju med en gud som är utanför skapelsen, men som skapar en värld.
Och det är väl kanske på det sättet, så handlar det ju inte på något sätt om att man inte kritiskt ska kunna fundera och pröva, kan det här vara rimligt? Men det är väl på något sätt också att man tänker sig att ja, men det kanske är så att vi inte vet allt. Och det har ju också visat sig när det gäller väldigt mycket forskning, att plötsligt så är det ju så att man upptäcker nya saker och så inser man att det här trodde vi inte på för allt för 50 år sedan. Det var helt orimligt till och med. Men så har man genom forskning kunnat upptäcka att ja, men, det finns ju faktiskt någonting som heter svarta hål till exempel.
Ja, men visst.
Ja, vad finns bakom det? Vad finns det för verklighet? Så att det är väl att ha ett öppet sinne.
Ja, men visst. Och där ingår ju också att man kan tänka att det finns i den världsbild att det också finns en andlig verklighet som inte bara är Gud. Utan det står även om att Gud har skapat änglar.
Det tror jag väldigt många idag som pysslar med och är intresserade av nyandlighet på något sätt. Ibland pratar man om guider eller andar eller väsen. Och i gammal svensk folktro så var det ju inte ovanligt att man tänkte sig att det fanns väldigt mycket olika vättar som var något annat.
Och intressant nog när du nämner det är att den här ormen som nämns här, som vi i Uppenbarelseboken får veta är han som kallas Djävul och Satan och ormen från urtiden. Han som förleder folken. Det finns ju en, den är ju inte helt liksom fullständigt berättad i Bibeln, men det här om ett syndafall före syndafallet i den andliga världen. Där pratas det ju om att kanske att det är i Jesaja kapitel i Jesaja kapitel 14 och i Hesekiel kapitel 28 att det talas om Satans fall då från härligheten. Det är kryptiskt om det här bara är liksom, för det är beskrivningar av kungen av Babylon och kungen av Tyros då.
Det är beskrivningar av någon slags historisk händelse, men så är de samtidigt väldigt beskrivande. Så de säger någonting mer, så man förstår att den finns en dubbeltydighet. Det känns nästan som att vi måste läsa något av dem. Vilken tror du är bäst att läsa?
Vi läser Jesaja 14, för den är kortast.
Jesaja 14. Då ska jag slå upp den i min bibel. Jesaja 14. Det har vi där.
Vers 12-15.
Jag läser Jesaja 14, vers 12-15. Hur har du inte fallit från himmelen, du strålande morgonstjärna? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare? Det var du som sa det i ditt hjärta: jag vill stiga upp till himlen, högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron. Jag vill sätta mig på Guda församlingens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den högste. Nej, ner till dödsriket måste du fara, längst ner i graven. Det som ser dig stirrar på dig, de betraktar dig och säger: är detta den man som kommer jorden att darra och riken att bäva?
Och det här gryningens son som krossats mot jorden. Gryningens son, när man översatte Bibeln till latin, då var det där man översatte det till Lucifer.
Mm. Och Hesekiel är ju nästan ännu tydligare på kopplingen till att det är som en parallell berättelse.
Det står det till och med om Edens trädgård.
Ja, och då, det är väl lite intressant det där, att det finns ett slags, i en historisk händelse som beskrivs, så har också Gud lagt ner ett profetiskt, alltså någonting som förutsäger något som har varit förr eller någonting som ska ske. Och det är väl det som är så spännande med Bibeln, att vi kan se att i de historiska händelserna som beskrivs så finns det någonting som pekar ibland bakåt, ibland framåt.
Flera lagrar. Vi ska inte, C.S. Lewis sa ju det att man kan göra två misstag när det gäller den onde. Det ena är att ignorera honom och det andra är att vara alldeles för intresserad av honom. Vi ska inte lämna honom lite mer så. Men det här med folktro, jag läste i en bok att förr i världen så trodde man tydligen att de här trollen och vättarna och sådär, att det var när Lucifer störtades ner på jorden så hamnade de ute i skogen. Så det
de man fick ta formen av det. Och i kristendomen så har man ju en tydlig tro på att det finns änglar som rör sig på jorden. Med andra ord, som man skulle kunna säga är andeväsen, men änglar som är Guds änglar, som är tjänst hos Gud. Och de beskrivs ju på olika ställen i Bibeln. Men då skulle man också kunna tänka sig att, alltså, det beskrivs ju om det här fallet och att en tredjedel av änglarna blev kastad till jorden tillsammans med Satan. Och då skulle man kunna tänka sig att det finns också onda änglar som försöker förstöra för människor som finns på jorden. Och de kallas andar. I vissa andra så finns de också ett annat namn, demoner. Mm. Och de kan vi läsa om i Nya Testamentet också. Ofta att de ställer till det för människorna, de förstör människorna. Och det är också de som Jesus, de människorna som är drabbade av det här, det är de Jesus befriar och förändrar deras liv så det blir ljust. Och det kan man också läsa i Nya Testamentet. Så här har vi liksom en andlighet som beskrivs. Och här i den här texten som vi ska läsa nu, där har vi ju liksom en uppstart till just den här
kampen.
Kampen, ja, och det onda då som också de flesta människorna kan säga finns här på jorden.
Ja, för det är ju, alltså, det här är något som alla världsbilder måste svara på. Vad är det som är, om det finns, dels varför finns det någonting överhuvudtaget, men sen också, okej, det som finns, varför är det som det är? För vi vet ju, vi kan ju, tar vi till oss nyheterna, ser vi ju att det här är ju inte mycket gott bara.
Nej.
Eller för den delen, det faktum att vi kan låsa våra mobiler tyder ju på att det inte bara är mycket gott. Så.
Eller låsa cykeln.
Ja, eller låsa cykeln, eller bilen, eller ditt hem. Eller varför ska man behöva göra det?
Gott och ont. Vad är gott, vad är ont? Bara det. Och det intressanta tycker jag är att de flesta människorna har ganska liknande värderingar i de flesta kulturerna. Vad som är godhet och vad som är ondska. Det är liksom inte så olika. Det är också intressant. Det tycker jag talar för att det finns något, inte något som är subjektivt, utan snarare objektivt i vad som är ondska och vad som är godhet.
Ja, visst. Och om vi ska... Jag tänker att en annan grej med den här texten är... Man tänker... Det här har ju målats av och liksom... Man har gjort karikatyrer av det här i alla tider och bilder med liksom fikonlöv och en orm och ett träd. Om såna bilder hjälper dig så... ge dig en bild, då kanske de är bra. Men om de liksom hindrar dig från att ta den här texten på allvar så kanske det är för att ibland kan ju de här bilderna få oss att vi inte hör vad texten säger. Till exempel så står det ju ingenstans här att frukten i fråga är ett äpple. Men det tänker vi ju alla att det står. För att det har vi sett på en miljard liksom.
Ja, det är nästan som jag har tagit för givet att det självklart står om ett äpple. Och det gör det inte.
Nej.
Vad står det då?
Frukten.
Det kan vara banan med andra ord.
Inte vet jag.
Eller en vattenmelon. Ja, det var en frukt.
Ja.
För er som sitter och tittar på PowerPointen så har vi ju tre bilder där. En bild säger mer än 1000 ord. Och jag tror jag håller med dig där, Viktor. Det är ibland så att det kan bli en väldigt tydlig bokstavlig bildning eller tolkning av den här texten när man ser en bild.
Ja.
Ja, men det var precis så här det var. Och det kan ju hindra oss att förstå djupet i en sån här text också.
Ja, men visst. Och vi måste nästan läsa dialogen mellan de båda.
Mm.
Vill du läsa de 7 första verserna?
Mm. Men ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa det till kvinnan, skulle då Gud ha sagt, ni ska inte äta av något träd i lustgården. Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ni ska inte äta av den, inte heller röra vid den, så att ni inte må dö. Då sade ormen till kvinnan, ingalunda ska ni dö, men Gud vet att när ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne och han åt. Då öppnades bådas ögon och de blev varse att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig.
Och det här är ju inte bara berättelsen om de två första individerna. Utan det är också, det är nog berättelsen om oss alla.
Mm.
Om alla människor. Det är, först kommer ju ormen med en lögn. Han säger, har Gud sagt att ni inte får äta av något träd? Det har ju inte Gud sagt. I föregående kapitel, vers 16, säger ju Gud att du får äta av alla träd i trädgården, utom trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet ska du dö. Han säger ju, ät av alla. Käka på hur mycket ni vill, utom det här. Men ormen frågar, är det sant att ni inte får äta något? Och då är det nästan som att kvinnan i, för att undertrycka försvaret av det här, överdriver Guds bud lite. Hon säger att nej, men det är inte sant, vi får äta av trädet, förutom det här trädet. Och vi får inte heller röra det. Det sa ju aldrig Gud heller. Gud sa ju bara att de inte fick äta. De fick säkert hålla på och titta på det. Det var ju fröjd för ögat. Men hon skärper vid råd. Så. Och då kommer ormen med nästa lögn. Ni kommer visst inte att dö. Alltså han döljer domen, det som Gud har sagt. Han säger, njut av det här, ta vara på det här. Gud är en tråkmåns eller en...
Gud kan inte bli arg, eller Gud kan inte, det finns ingen följd av liksom att man går emot det Gud har sagt. Nej. Det är lite så på något sätt.
Ja, men lite så, och sen att Gud, han gör ju det här för att han går ju egentligen inte att lita på. Han döljer ju något för er. Han vill ha det här för sig själv. Han vet ju att ni, han är liksom småaktig.
Är det så att man ifrågasätter Guds godhet, Guds omsorg och kärlek till oss?
Absolut.
Människor?
Absolut. Han vet ju det. Han är bara egoistisk, säger ormen. Det är det han är. Det är och sen när hon har hört dessa ord, då ser hon äpplet. Hon ser att det är gott och det kanske inte är så farligt. Kanske ändå ska ta det där stora äpplet. Och sen står det att hon tog och åt. Jag hörde en säga om den här texten att det skulle ta tills den sista måltiden innan orden tog och åt fick en positiv laddning.
Och det liksom har någon slags beskrivning, som du sa, av människan, när människan på något sätt hamnar också fel. Först ser man, och sen ögonens
ser.
Ja, ögonen ser.
Tar in det.
Ja, sen får man begär, eller man får det skapa någonting, och sen handlar man. Vad står det i Bibeln om det ögonen begär? Det...
Ja, just det är ju i första Johannes om att kärlek till världen är ju det är vad ögonen ser
och
åtrår. Ja.
Det finns ett system om det, hur det ofta blir. Och någonstans där så hade väl någonstans i den processen väldigt tidigt, så hade de kanske kunnat vända om och vända sin blick på Gud och ha tilltro till Gud. Men det gör de inte, människorna.
Nej. Och det verkar ju som den här texten, som att hon vänder sig till mannen då, som verkar, han verkar i alla fall ha varit i närheten.
Ja, det står ju det i alla fall i den här översättningen jag har, att han var med henne på något sätt.
Och han tar och äter. Och från att de varit nakna utan att blygas till att de, deras ögon öppna och de ser. Och de försöker liksom täcka över sin skam med sitt eget verk. Liksom.
Det är på något sätt en beskrivning på att dölja någonting. Dölja någonting som man är skyldig till. Inte vi så vi människor ofta gör. Att när vi gör fel eller vi brister, vi vet att vi har handlat fel mot någon eller åt oss själva, så försöker vi göra allt vi kan för att dölja det. Och då blir det någonting vi själva gör.
Täcka över liksom. Det, och sen när de hör Gud komma och bokstavligt igen, svårt att säga, men då springer de och gömmer sig, och han ropar efter dem och mannen blir tagen på bar gärning när han säger, blev rädd för att jag var naken, vem har talat om att du är naken?
Det var som att människan avslöjade sig själv liksom genom sina egna kommentarer. Och det här med att springa och gömma sig för Gud när man bär på skuld. Så lätt att vi människor gör det istället för att springa till Gud när vi bär på skuld.
Så tror vi att han är den värsta, den sista vi vill dela det med.
Mm.
Istället för att det, och istället skyller vi ifrån oss. Till exempel som mannen i han säger, kvinnan du gav mig där. Nyss har han liksom, föregående kapitel har han lovsjungit här. Nu är det var ju ditt fel. Jag pekar på hon som du gav mig, det är hennes. Det skyller inte på mig, det var ju hon som...
Så först har han alltså sagt till Gud att det är fantastiskt, jag har fått någon som är lik mig. Och lovsjunger till och med.
Ja.
Och sen säger han, Gud, hur kunde du?
Ja.
Och så skyller på kvinnan. Och skyller på Gud egentligen.
Ja, egentligen.
Ja. Det är intressant liksom, det här hur man inte tar ansvar för sina handlingar. Det är som att när man har hört om personer som på något sätt har blivit mött Gud, som har levt ett kriminellt liv, hur de är så måna om att få göra upp allt, bekänna allt, berätta för allt, göra upp mot alla dem man har. Det finns en slags helande process. Det är någonting som sker när man står för det man har gjort. Det befriar på något sätt. Och för många känner ju då att man har ett så otroligt stort behov av att vara sanningsenlig med det liv man har gjort. Om man har förstört för andra människor, det stulit från armen själv eller skadat andra människor.
Ja, det är... Och, nej, men då... Och den... Och kvinnan skyller ju sedan på ormen. Den onde. Fast att hon egentligen också vet bättre sen innan. Hon vet ju vad Gud har sagt. Men lockas av ormen. Egentligen har hon ju information och att inte tro på ormen. Ändå gjorde hon det. Samtidigt som Gud ju sen konfronterar ormen. Och här blir det ju tydligt att det här inte bara är en berättelse om en fabel, om fabeln om hur ormen tappade sina ben. Utan att det här är en personlig tillrättavisning mot en person. Jag ska sätta fiendeskap mellan dig och kvinnan. Mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. På kortare sikt så kanske det här uppfylls redan liksom senare i första Mosebok. Men på lång sikt, just den här han. I Bibel 2000 står det dem. Men i andra översättningar står det han. Den ska krossa ormens huvud och ormen ska bita honom i hälen. Alltså någon som kommer, och att det just är kvinnan, säger någon som kommer av kvinnan. Här kan man ju fundera på att om när Paulus säger i Galaterbrevet 4 att när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna, född att stå under lagen. Om han anknyter till att jungfrufödelsen är liksom, det är någon som kommer av kvinnan.
Det står inte säd av mannen, det står säd av kvinnan.
Exakt.
Så att redan här så skulle Gud kunna tydligt visa med den här texten på någonting som ska ske framöver. Menar du att det här kan vara första texten som verkligen pekar på Guds plan för att göra en... Det här är intressant. Det verkar som att det är ny fiendeskap. Innan var det, fanns det ingen fiendeskap. Det fanns ingen fiendeskap mellan Gud. Eller det skedde en fiendeskap mellan, i och med att människorna bröt förbundet eller bröt den här överenskommelsen med Gud. Men istället så verkar som Gud flyttar över fiendeskapen på två nya parter.
Ja.
Kvinnan och ormen. Alltså, och kvinnans säd.
Ja, att det blir liksom en... Från att det har rådit frid till att det råder strid.
Ja.
Den här texten brukar ju kallas för protoevangeliet.
Alltså det första evangeliet, alltså det första budskapet, det första glada budskapet. Och det kanske man inte tänker på när man läser.
Nej, inte så där.
Men det intressanta är ju att om ormen är en beskrivning på det onda, det kanske det ultimata onda som förvirrar eller förstör för människan. Om det huvudet ska krossas. Huvudet är ju alltid en bild på det som leder, det som är liksom det centrala. Om det ska krossas av kvinnans säd, då tänker jag att det betyder att det goda ska vinna över det onda. Och vem är kvinnans säd?
Det kan ni nog gissa vad vi tänker, men vi tänker att det är samma som Abrahams löfte talar om, och att det är Davids son och Abrahams son. Att det är Jesus från Nasaret. Men sen så tilltalar ju även Gud kvinnan och mannen och ger dem olika, liksom, att kvinnan säger att i möda ska du föda dina barn och med smärta ska du, och din man ska du åtrå, han ska råda över dig. Och till mannen säger han: du som lyssnade på din hustru och ät av trädet jag förbjöd dig att äta, förbannad ska marken vara för din skull, med möda ska du hämta din näring från den så länge du lever, törn och tistel ska den ge dig, du ska äta växterna på marken, du ska slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till jorden, ty av den är du tagen och jord är du och jord ska du återbli. Det här är ju grejer, återigen Gordon Benham, engelsk GT-forskare, han menar på det att de här, att mycket av det här är ju beskrivningar som en israelit ute i öknen skulle kunna känna igen sig i, liksom kamp man och kvinna, liksom problemen i relationen där det är hårt att skaffa sig mat, det är hårt att leva, det är, och det är inte längre bara liksom kreativt och stimulerande, utan det är också det finns också något form av slit i det. Och nu när det nyss har varit alla helgorna så tänker jag på den här texten: av jord är du, av jord ska du återbli, som vi säger vid begravningar.
Mm.
Att här kommer ju liksom, här kommer ju döden in på något vis.
Mm. Döden var inte beskriven innan.
Nej.
Så om jag tolkar det här rätt, så är det som att här ser vi en väldigt stor förändring i hela mänsklighetens historia. Från harmoni och frid och relation med Gud, så skapas det en klyfta som på något sätt måste överbryggas. Skulden, skammen kommer in och ondskan får en viss makt. Men profetiskt, och profetiskt betyder någonting som talar om någonting som ska komma, så verkar Gud väldigt tydligt säga att jag har en plan för att vända tillbaka, vinna tillbaka människan till frid och fred.
Amen. Och det blir ju väldigt centralt, för att sedan så han visar ju fortfarande nåd mot dem sen, att i det att han trots att det är ju tydligt att det är ju något, när någonting har hänt, så att det är något som har brutits här. Det är något som har skadats i relationen. Ändå så står det ju sen att det är Gud som klär dem på något vis. Och det står att han slaktade några djur och klädde dem. Där kan man ju tänka, kan det ha något att göra med när Paulus pratar om att ikläder Jesus Kristus, eller att vi är iklädda i Jesu, liksom, att just det här, att här börjar även liksom offren på något vis.
Gud, alltså också Gud lämnar inte människan.
Nej.
Till sin förtvivlan. Men det är en ny verklighet, en ny, liksom, ett nytt paradigm som man måste förhålla sig till. Ja.
Och de blir ju förvisade därifrån. Från till till och något nytt börjar då.
För er som inte har läst Gamla testamentet så är det ju här, man kan säga berättelsen om människan startar ju här, och sen får man följa människan, familjen, folket, släkten, och så genom århundraden. Så det är som en lång serie egentligen, med kungar och med personer och personligheter. Och vi börjar väl närma oss slutet, Viktor, eller har vi någonting kvar?
Ja, men det vi kan ta, det är att vi bör läsa någonting ifrån, för Paulus gör ju en tydlig liknelse mellan Adam, den första Adam, och hans gärning, sin synd, och den andra Adam, Kristus, och hans gärning. Romarbrevet kapitel 5. Och det här är ett kapitel där han upprepar sig många gånger och gör den här kopplingen, men vi kan läsa någonting. Vi kan läsa vers 12. Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. Så nådde döden alla människor, därför att de alla syndade. Redan före lagen fanns alltså synd i världen, men synd räknas inte där det inte finns någon lag. Ändå härskade synden från Adam till Mose, också före dem som inte gjort sig skyldiga till någon överträdelse som Adams. Adam motsvarar honom som skulle komma, men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd, nådegåva som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Och följderna av en enda mans synd kan inte jämföras med denna gåva. Ty domen följde på vad han ensam hade gjort och blev fällande, men nåden följde på de mångas överträdelser och innebar ett frikännande. Om en enda mans överträdelse betyder att döden fick herravälde genom den ende, då ska nu istället det som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus. Och så fortsätter han så där. Det finns en, och på ett annat ställe i andra Korintherbrevet 15 säger han det: död vare din seger, död vare din udd. Det är han som ska krossa ormens huvud är på gång att börja världen på nytt.
Viktor, vi börjar närma oss slutet. Nästa gång, vilken bibeltext kommer vi titta på då?
Då kommer vi att titta på kapitlerna mellan fallet och syndafloden. Så vi kommer läsa om Kain och Abel och lite sånt där.
Är det några speciella kapitel man kan förbereda sig för att läsa?
Kapitel 4 i första Mosebok till början av kapitel 6.
Okej. Då så ser vi fram emot det. Tack så jättemycket. Ha det bra allihopa. Vi hörs snart igen.
Tack, det är gott.